syd 3. Brämön, sydväst 4, Lunge, sydväst 3, Skogsudde, syd 3. Järnesklubb, sydost 3, Holmön, syd 3. Bjureklubb, syd 6, Piterönskär, syd 3, Rödkallen, syd 5, Kemifyr, syd 6 och slutligen Storön, sydost 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI. God morgon!
Och P1-morgon tisdag den 4 juni är på rull. God morgon bästa lyssnare och god morgon Elisabeth Lidén som ger oss Ekots nyheter på hel- och halvslag. Det var val i Sydkorea igår.
Ja, och nu svärs den nya presidenten in.
Det får vi höra mer om strax. Efter Ekot tar vi med er ut i skogen i Robertsfors i Västerbotten där det röjs träd för fullt efter vinterns storm. Och det här måste bli klart innan sommaren kommer för att virket inte ska förstöras. Och så hör vi också om de värdefulla mineraler som vi behöver för våra mobiler och det hårda arbetet nere i gruvorna för att få fram dem. Journalisten Magda Gad har nyligen varit där.
Misstänkt mordbeställare i Uppsala fick inget reseförbud och försvann utomlands. Rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem inleds idag. Och nu inleds Sweden Rock Festival i Blekinge. Trots sänkt terrorhotnivå förändras inte polisens arbete. Och det är morgonens rubriker. Ja, den 25-åring som anhölls misstänkt för att ha beordrat trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud, trots fortsatta misstankar. Enligt uppgift till P4 Uppland och Ekot försvann mannen kort därefter utomlands. Polisens gängexpert Gunnar Appelgren tycker att reseförbud borde användas oftare.
Det blir svårare, man kan inte flyga ut om man inte har passet med sig och lite sånt där.
När polisen kritiserats för att inte komma åt de som beordrar våldsdåd i gängmiljön har man ofta hänvisat till att anstiftarna gömmer sig utomlands. Så här har till exempel rikspolischef Petra Lund sagt till Ekot i januari.
Vi behöver komma längre upp i själva kedjan och ytterst till anstiftarna. Vi måste få hem dem.
Men P4 Upplands och Ekots granskning visar att även när misstänkta anstiftare är i Sverige och grips så kan de lämna landet. Det här hände i fallet med trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala i slutet av april.
Kort efter så greps en 25-årig man misstänkt för att ha beställt morden. Han nekar till brott och släpptes några dygn senare. Men eftersom han fortfarande är skäligen misstänkt för anstiftan finns det en möjlighet i lagen att besluta om reseförbud i samband med frisläppandet.
Men åklagaren fattade inget sånt beslut. Och enligt uppgifter från ett flertal poliskällor till Sveriges Radio så lämnade mannen omedelbart landet efter att han släppts. Statsåklagare Andreas Nyberg är den ansvariga åklagaren.
Min bedömning var att misstanken inte är tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud.
Hur bedömer du möjligheterna nu att i efterhand få hit honom till Sverige om ni genom telefontömningar eller vittnesmål till exempel skulle få ihop mer bevisning kring att det var han som beställde mordet?
Det får vi ta då i så fall.
Med facit i hand då, med tanke på att han lämnade landet?
Enligt min bedömning så är det rätt beslut utifrån förutsättningar som var då.
Har ni tappat bort honom?
Det är ingenting jag vill gå in på.
Poliskommissarie Gunnar Appelgren menar att reseförbud generellt är ett av de verktyg som kan försvåra för kriminella.
Det är synd om det är viktigt för en utredning att man får chansen att sticka iväg och försena utredningsåtgärder om man har möjlighet att förhindra det.
Reportrar var Hugo Miller och Erik Svedberg på P4 Uppland och Alexander Galliano och Kina Pojanen på Ekot. I Jönköping är flera boenden inrymda efter en explosion i ett flerbostadshus i de centrala delarna av stan. Larmet kom till polisen vid 3-tiden i natt. Platsen är avspärrad och det ska undersökas av nationella bombskyddet. Ingen person har skadat, men det finns lite skador på huset enligt polisen. Utrikes nu, i Gaza pausar idag en hjälporganisation utdelningen av nödhjälp. Beslutet kommer efter att palestinier dödats av israeliska styrkor nära platser för matutdelning de senaste dagarna. Och i Gaza är hungern stor. Där finns vår medarbetare Sami Abu Salem som försökte hindra sin son från att riskera livet.
Det finns en tach, men det är inte för hajm. Det finns en tach. Men jag är inte ens. Pappa, jag klarar mig, säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem. Och, säger Karim, vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sami, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Enligt grannen som var på plats besköts folkmassan som väntade på mat med drönare och stridsvagnar. Israels militär undersöker händelsen men lägger skulden på Hamas. FN har krävt en oberoende utredning. Det är farligt, Karim, säger Sami. Jag är rädd om dig. Du kan bli skjuten. Du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. Artonårige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sami irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sami åt honom så att han överröstar den surrande drönaren. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Jag var tacht en Karim!
Karim!
Senare på kvällen skriver Sami ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet. Karim kommer inte att våga gå emot min vilja trots att han är 18 och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sami Abousalem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och idag gör vi en större satsning kring Gaza i P1, närmast med ett reportage i P1 morgon. Det kommer nu nya uppgifter om hur ineffektiv Northvolts produktion var innan konkursen. Fabriken i Skellefteå har efter konkursen tillverkat lika många batterier med en tredjedel av personalen. Och flera av de anställda som Ekot pratat med är inte förvånade.
Northvolt from being a startup, it suddenly went into this bureaucratic company of few people working but more people managing.
Den tidigare Northvolt-ingenjören Shobrajit Sinna säger att Northvolt blev ett byråkratiskt företag där få jobbade med att faktiskt göra batterier och desto fler som arbetsledde. Dessutom kom arbetsledarna inte sällan med motstridiga besked om vad som behövde göras.
There were few people actually doing but more people telling what to do and then having contradictions between them.
En av anledningarna till Northvolts ekonomiska kris och konkurs var de stora produktionsproblem som fanns i fabriken i Skellefteå. Det byggdes färre batterier än tänkt. Ett tydligt tecken på det är att produktionen efter konkursen har gått lika bra, men då med mycket färre anställda. Så här har konkursförvaltaren Mikael Kubu sagt.
Bolaget har ju tillverkat lika många battericeller som innan konkursen, fast med en tredjedel av personalstyrkan.
Innan konkursen gjordes satsningar för att förbättra produktionen. Bland annat så hade kunden Scania personal på plats som hjälpte till att få ordning på fabriken. Och bland dem ska det ha funnits en förvåning över hur dåligt det fungerade där.
En källa till Ekot säger att det var mycket fokus på att expandera verksamheten innan konkursen. Det gjorde att många av de anställda sysslade med annat än själva tillverkningen. En bild som även Shobrajit Sinna känner igen. Han säger att han förstår att produktionen ökade när allas kraft koncentrerades mot samma mål. Och han tycker att det var för många chefer.
So many site supervisor, production managers and those roles.
Reportrar var Erika Sundén och Viktor Jensen. Idag svärs Sydkoreas nyvalde president Lee Jae-myung in. Och det innebär ett maktskifte från en konservativ regering till en mer liberal i en av regionens få demokratier. Lättnaden var stor bland IS anhängare efter vinsten, men det finns också en oro.
Det var glädje och lättnad bland Lee Jae-myungs anhängare utanför parlamentet i Seoul i natt när det stod klart att deras kandidat vunnit presidentvalet.
기분이 너무 기쁘고요. 그리고
Jag är helt till mig. Äntligen är Sydkorea tillbaka till normalitet. Nu kan vi börja arbeta med det här landet och det känns som att vi medborgare är de som bestämmer igen, säger Moon Aremia som är 30-årsåldern. Hon uttrycker en åsikt som delas av många efter att valet var klart i natt. Att den sydkoreanska demokratin visat sig motståndskraftig efter den politiska kris som präglat landet sedan den nu avsatte presidenten Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd i vintras. Lee Jae-myung, som företräder Demokratiska partiet, vann till slut med en rejäl marginal över motståndaren, den konservativa Kim Mun-soo. Lee Jae-myung fick nästan 50% av rösterna och högst antal röster som någon presidentkandidat fått i ett val i Sydkorea sedan man införde demokrati. Men Kim Mun-soo fick drygt 41% av rösterna och det visar på den stora polarisering i landet som kommer att bli en av den nya presidentens första utmaningar. Klyftorna är så djupa nu. Jag oroas att det kommer bli svårt för honom att lösa det, säger en tjej som väntar på att Lee Jae-myung ska dyka upp på valvakan. Lee Jae-myung möttes av jubel när han kom dit efter midnatt. I sitt första tal till sydkoreanerna lovade han att ena landet. Han sa också bland annat att han kommer att söka dialog med Nordkorea. Den nya presidenten står inför en lång rad utmaningar, såsom de handelstullar som USA hotar med och som kan skapa väldiga problem för den sydkoreanska ekonomin. Ovanpå det hög arbetslöshet bland unga, korruption och världens lägsta födelsetal. Moa Kärnstrand, Seoul.
Idag inleds rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem som misstänks för att ha deltagit i avrättningen av en jordansk pilot i Syrien vid årsskiftet 2014-2015. Enligt Rina Devgun, åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har det varit utmanande och tidskrävande att komma fram till rättegång.
Ja, men det finns väldigt många svårigheter. Det är utomlands i en konfliktzon. Det har gått väldigt lång tid. Om man ser till den här filmen så är det också en person som är nästan till helt maskerad. Men med det sagt så har vi ju en erfarenhet i hur vi jobbar. Vi jobbar med väldigt många internationella aktörer, vi jobbar med andra länder för att kunna komma vidare i den här typen av utredning.
En propagandafilm från avrättningen av den jordanske piloten i Syrien spelar en stor roll för åklagarnas bevisning. Den anklagade IS-terroristen Osama Krayem, som är född i Malmö, har enligt åklagaren själv skrivit på Facebook att han var med vid avrättningen och att han syns på filmen. Men han nekar till att det ska ha gått till på det sätt som åklagaren påstår enligt hans försvarsadvokat. Osama Krayem är dömd till 30 års fängelse respektive livstidsfängelse för sin medverkan vid terrorattentaten i Paris 2015 och i Belgien 2016. Det är den belgiska förundersökningen och ett samarbete mellan rättsliga myndigheter i flera länder som har lett fram till dagens rättegång. Det här blir första gången som en svensk domstol behandlar två brott, terrorism och grovt krigsbrott, i samma åtal. Åklagare Rina Devgun igen.
Han bör, menar vi, på fällas för båda brotten. Och det är också en viktig signal att reser du till en väpnad konflikt, oaktat om du är en del av en terroristorganisation eller inte, så kan lagföring ske på det här sättet. Och man kan tänka sig andra fall i framtiden också där man kan se att man träffar båda så här brotten. Och då ska man åtala för båda.
Reporter var Margareta Svensson. Sweden Rock Festival i Blekinge inleds idag. Polisen räknar med att mellan 60 000 och 70 000 människor kommer att vistas inne på och runt festivalområdet under de kommande 4 dagarna. Men trots att terrorhotnivån nyligen har sänkts kommer det inte att påverka polisens arbete. Det säger Ola Jarevik som är högsta polisbefäl på festivalen.
Nu är vi trygga i det vi gör och ser ingen som helst skäl till att vi ska aktivt sänka den.
Det var den 23 maj som chefen för säkerhetspolisen meddelade att terrorhotnivån sänks från en 4 till en 3 på den 5-gradiga skalan. Men det är inget som påverkar polisens arbete på Sweden Rock Festival. Tvärtom är mycket sig likt från förra året då terrorhotnivån var högre. Exempelvis är det fortsatt stopp för att ta med sig väskor in på området. För festivalbesökaren Stefan Juliebö, som är inne på sin tredje Sweden Rock, är säkerhet inte något han tänker särskilt mycket på.
Ja, det mesta är ju party, så, för jag tycker det är väldigt lugnt i övrigt, så inte mycket bråk man ser eller någonting sånt, så att ingenting man märker av så.
Trots att festivalen drar igång på onsdagen är massor av besökare på plats långt innan. Exempelvis Stefan Juliebö och hans fru som kom till festivalområdet redan i lördags. Även blåljusmyndigheterna är tidigt på plats, men trots den sänkta terrorhotnivån tycker inte polisbefälet Ola Jarevik att man lagt för mycket resurser på årets festival.
Mycket av det vi gör är inte en resursfråga, den är mer en metodfråga.
Och reporter här var Mikael Eriksson. Så vädret. Idag får stora delar av landet molnigt väder med regn eller skurar som passerar österut. Men främst sydöstra Götaland och norra Norrland får först en del sol innan skurarna drar in. Och temperaturerna blir från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Och det var Ekots nyheter. Med det lämnar vi tillbaka till Pia Fridén och P1 Morgon.
Tack så mycket för det, Elisabeth. Och vi sänder ända fram till 9:30. Några av våra ämnen under morgonen, det kommer att handla om de värdefulla mineraler som vi behöver till våra mobiler och datorer och elbilar och annat. De här bryts i gruvor i Kongo Kinshasa. Det är ett svårt och farligt jobb som görs av fattiga arbetare. Många är bara barn. Och journalisten Magda Gad har nyligen varit där och hon kommer vara med och berätta om vad hon har sett och hört där. Och så drar Sveriges största musikfestival igång idag, Sweden Rock. Hur får man ut det bästa av rockfesten utanför Sölvesborg? Musiken Dregen tipsar. Och vi har också med oss en av deltagarna i det rockhåll och för tjejer mellan 14 och 17 som pågår under festivalen. Några av våra ämnen. Musik ska vi bjuda på. Vad bjuder du på för typ av kultur, Mina Benajsa?
Lite bråk, lite konst, lite klassisk, bråk. Klassisk konstspråk. Det handlar ännu en gång om Hilma af Klints konst, den här världsberömda konstnären. Hon är känd för sina abstrakta målningarna och andligheten. Nu ska stiftelsen som äger den här konsten granskas av Länsstyrelsen. Och så ska vi också, där ser jag fram emot, bläddra i vårens kanske mest hypade bok, alla fyra av Miranda Julie, en amerikansk författare som är väldigt omtalad. Jag har inte läst den, men det ska bli kul att prata med min kollega om den.
Mm. Och Vetenskapsradion, Joakim Lindvall, nya grödor på Sicilien på grund av klimatförändringar.
Ja, alltså Sicilien är väl mest känd för sina citroner och apelsiner, men nu testar man också att odla kaffe där och mango och andra tropiska växter, och precis som du sa Pia, på grund av klimatförändringarna så börjar man experimentera med andra grödor.
Mm. Mer om det i Vetenskapsradion. Carl B. Andersson här med mig i studion i Stockholm. Ekonomiekots nyheter, vad handlar de om?
Det blir mer av det som man kanske hörde om i nyhetssändningen här nu alldeles nyss klockan 6. Northvolt och den stora ineffektiviteten som var på fabriken innan konkursen. Mm. Nya uppgifter.
Nya uppgifter i Ekonomiekot. Och så Radiosporten, Mats Fagerström. Blir det fotboll för hela slanten eller?
Ja, mer eller mindre i alla fall efter den succén som damlandslaget igår gjorde när man säkrade gruppsegern i Nations League 6-1 mot Danmark, och Stina Blackstenius gjorde hattrick. Vi hör en nöjd Stina Blackstenius efter matchen.
Jag är såklart jättenöjd med vår prestation idag och resultatet som vi får med oss från den här matchen. Var otroligt kul att spela idag, och det är mycket som stämmer från början till slut egentligen. Sen tycker jag bara att vi fortsätter på den vägen och gör en bra prestation hela matchen igenom, så jätteglad.
Semifinal klara i Nations League. I höst spelar man de semifinalerna, men om en månad handlar det om EM, och vilka möter man då? Jo, då möter man Danmark igen, bara en sån sak.
Tack så mycket, Mats Fagerström, och producenten den här morgonen, Marie-Caroline Bivär och Gunilla Österlund. Och Och vi fortsätter nu till Västerbotten, för där håller röjningsarbetet i skogarna på för fullt efter den storm som drog in över området i vintras och som drabbade området hårt. Mer än 100 000 kubikmeter stormfällda träd måste tas om hand, annars riskerar de att förstöras. En fråga som väckts i stormens spår är om det går att öka motståndskraften i det svenska skogsbruket. Och vår reporter Erika Sundén har följt arbetet med att röja upp i skogarna i Rickleå utanför Robertsfors.
Med van hand kapar Per Gustafsson tallen som ligger i snön med rötterna i vädret. Han sågar av den längst ner vid roten så att stammen släpper från rotvältan.
Jaha, varför tog du det här trädet då?
Det låg. Det var en vindfälla.
Vad är det för träd som har strukit med, skulle du säga?
Det är nog blandat både tall och gran. Men här är det övervägande tall.
Och allt bättre vad som är inne i skogen här.
Han och kollegan Olof Näslund har varit här utanför Robertsfors i några dagar nu. Med varsin motorsåg sågar de lös stammen så att träden ligger så löst som möjligt. Då blir det lättare för skogsmaskinerna som kommer sen. Och det gäller att vara uppmärksam när man kapar träd som ibland ligger som plockepinn.
Träd huller om buller och man får ju ta det väldigt försiktigt.
Det är mycket spänningar i träden. Så tänk att det för innan man kapas, inte bara de flyg på igen.
Det där lät, vadå flyg på?
Ja, men de kom fjädra åt något håll, eller uppåt eller...
Just här är det ändå en hel del träd som klarat sig. Det ser betydligt värre ut där Fredrik Isaksson är. Han sitter i en jättelik skördare några kilometer bort från Olof och Per, och här ligger alla träden med rötterna uppåt runt omkring honom. Skogsmaskinen har en gripklo som plockar upp träden, kvistar av dem och kapar dem på några sekunder.
Det är sorgligt att se henne. Det är ju jättefin tallgallring och tall, framförallt ungskog som har farit väldigt illa av det här. Jag är ju markägare själv, så att man vet ju att det är ju inget roligt att det blir så här.
Stormen som fällde skogen längs Västerbottenskusten i november kom över havet från Finland. Blötsnö och vindar på 25 sekundmeter i medel och ännu mer i byarna orsakade det meteorologerna kallar snökanoner. Och när Skogsägarföreningen Norra Skog inventerade skadorna med helikopter såg de att vinden hade ritat linjer i skogen med helt opåverkade partier, varvat med total förödelse. Över 100 000 kubikmeter skog hade stormskadats.
Ja, det är mycket. Det är väldigt mycket. Det är flera tusen bilar med släp.
Jörgen Ågren på Norra Skog har varit skogsinspektor i 40 år och är en av de som arbetsleder röjningsarbetet som nu pågår längs det 15 mil långa drabbade området.
Det är första gången här i alla fall jag har varit med om så här brutalt mycket stormskador. Men det där med stormskador och snöbrott, det är tyvärr någonting vi kommer att måste leva med. Ja, det är klimatförändringarna.
Ja, i och med att temperaturen stiger ökar både stormar och nederbörd, och då riskerar skadorna på skogen att öka. Just den här stormen fällde träd till ett värde på sammanlagt 60 miljoner. Ska inte ännu mer gå förlorat så måste träden tas om hand innan sommaren.
Får vi inte igen det innan semestern, då blir det insektsangrepp och blånad och sämre virkeskvalitet. Det är fördyrad avverkning i alla fall det här, så att vi vill ju inte att kvaliteten ska försämras på grund av att inte markägaren hinner få ut det i tid.
Men det är lurigt att arbeta i en stormskadad skog, och därför har de letat efter erfarna skogsarbetare.
Vi har i princip kammat genom hela Västerbotten på rutinerade huggare. Det finns inte så många kvar.
Enligt Sveriges lantbruksuniversitet har skadorna på skog i Europa blivit 10 gånger så vanliga på 70 år. Svampar, insekter, brand och storm ligger bakom ökningen, och stormarna står för nära hälften av alla skador. Men det går att öka motståndskraften i den brukade skogen. Bland annat genom att gallra och plantera blandskog, säger skogsinspektor Jörgen Ågren.
Vi ser ju de här monotona tallkulturerna här, de har far illa.
Det var en period när man bara planterade så, va?
Ja, och det är fortfarande så, även om en viss övergång till blandskog har kommit igång. Men det är fortfarande övervägande enheter av tallbestånd och granbestånd. Men blandskog är att föredra framöver.
Och skördeföraren Fredrik Isaksson tycker att både markägare och skogsägare har en viktig roll att spela för skogens framtid.
Jag brukar säga det att vi som är skogsarbetare, vi är som skogens trädgårdsmästare lite grann.
Men den skog som nu har drabbats är det tyvärr inte så mycket att göra något åt.
Det är tråkigt att säga som sagt, men det är bara att göra det bästa utav. Det går inte att göra något annat. Moder natur är ganska hänsynslös när det blir så här.
Reporter här, Erika Sundén, och det här reportaget sändes första gången i april. Och nu ska vi rocka till det lite i P1-morgon. Ja, bästa Peter-lyssnare, vi hoppas att ni är med oss fortfarande, att ni inte bytte kanal där, för vi hörde Scorpions, Danko Jones och D.A.D. bland andra. Och så här kommer det låta i trakterna kring Sölvesborg de närmsta dagarna. Idag startar nämligen Sweden Rock. Så hur får man ut det mesta och det bästa av festivalen? Artisten Dregen tar oss i handen genom festivalområdet strax före klockan 8, då vi även får veta hur nyväxten inom svensk rock låter. Nu tankar för dagen med Hanna Wallensten, legitimerad psykolog och föreläsare.
Barnen smörjer in sig med solskyddskräm i hallen på förskolan. På hyllorna sitter bilder av barn och föräldrar. En kompis upptäcker att barnet bredvid, till skillnad från sina föräldrar, är brun. Kompisen frågar, var är dina föräldrar? Barnet svarar, de jobbar. Nej, jag menar, var är dina riktiga föräldrar? Kanske är det första gången barnet får frågan. Kanske har barnet redan vant sig. Tids nog blir det en väl upptrampad stig av följdfrågor som ska komma från andra barn och vuxna. Frågor om när, hur och varför barnet kommit hit. Om barnet har varit tillbaka. Vad som har hänt med barnets första föräldrar. Om de har kontakt, om barnet inte saknar dem, om inte de saknar barnet, om barnet trivs här, om barnet inte är tacksamt. Att som litet barn ha förflyttats från ett land, ett sammanhang, en familj till något helt annat. Att från en stund till en annan förlora kontakten med allt som dittills varit ens universum. Det är en existentiellt omvälvande erfarenhet. Stora frågor för ett litet barn att svara på. Stora frågor att söka svar på under resten av livet. Om den som har adopterats inte själv minns vad som hände, vilket oftast är fallet, blir den hänvisad till omgivningens föreställningar och fantasier om livet, familjen och sammanhanget före adoptionen. Och adoption är fantasieggande. Många har lekt med tanken, tänk om jag blev bortbytt på BB. Om jag egentligen skulle ha vuxit upp i en annan familj eller ett annat sammanhang. Tänk om det går runt en hel släkt någonstans som är mycket mer lik mig än den jag vuxit upp med. Att ha adopterats innebär att leva med den ständiga frågan, varför just jag av alla människor här i världen? Varför skulle just jag hamna just här? Vi vill gärna att det ska finnas en mening med det osannolika. Att det måste betyda något. Att just du blev utvald, det måste betyda något fantastiskt. Att just du blev bortvald, det måste betyda något förfärligt. Exakt vad det osannolika måste betyda beror på vem som fantiserar. Vem hade jag varit om jag hade fötts och vuxit upp i USA eller i Kina? Om jag hade vuxit upp i Ryssland eller Ukraina? Israel eller Palestina? Brasilien, Etiopien, Indien eller Pakistan? Vem hade jag varit då? När vi öppnar nyheterna i våra mobiler och plötsligt sitter öga mot öga med ett barn som just förlorat allt i ett fasansfullt krig, vad tänker vi då? Vem ser vi då? Ser vi en liten stackare långt borta? Eller ser vi en version av oss själva? För mig har erfarenheten av att ha adopterats inneburit att jag alltid levat hud mot hud med insikten om att det lika gärna kunde ha varit jag. Varför just jag? Varför inte just jag? Varför just du? Varför just du? Just här. Just nu.
Tankar för dagen av och med Hanna Wallensten som är legitimerad psykolog och föreläsare. Klockan är 6:30. Elisabeth Lidén ger oss Ekots nyheter.
Den 25-åring som anhölls misstänkt för att ha beordrat trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud, trots att han var fortsatt misstänkt. Kort därefter försvann han utomlands enligt uppgifter till P4 Uppland och Ekot. Ansvarig åklagare Andreas Nyberg menar att misstanken inte var tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud. I Gaza pausas utdelningen av mat idag, det meddelar Gaza Humanitarian Foundation. Detta efter att tiotals palestinier dödats de senaste dagarna när de skulle få hjälp. Exempelvis dödades 27 personer igår morse. Organisationen ska först bland annat arbeta med att stärka säkerheten kring matutdelningen. I Nigeria har över 200 personer bekräftats döda efter förra veckans kraftiga översvämningar. Det uppger delstaten Nigers humanitära kommissionär, rapporterar AFP. Och dödssiffran befaras stiga. Myndigheterna har upphört med räddningsinsatserna eftersom de inte tror att någon av de drygt 500 personerna som saknas är vid liv. Och antalet resor med inrikesflyg fortsätter att minska, visar statliga Swedavias flygstatistik. I maj minskade inrikesresorna med 6% jämfört med samma månad förra året, främst i de södra delarna av Sverige. Nivån för utrikesresandet var däremot oförändrad jämförelse med i fjol. Och idag inleds rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem som misstänks för att ha deltagit i avrättningen av en jordansk pilot i Syrien vid årsskiftet 2014-2015. Orsaken till att utredningen har tagit lång tid är bland annat att den inträffade i en konfliktzon, det säger åklagaren Rina Devgun. Det var Ekots nyheter, nu lämnar vi över till Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
Och Ekonomiekot inleder med nya uppgifter om hur ineffektiv Northvolts produktion var innan konkursen. Fabriken i Skellefteå har efter konkursen tillverkat lika många batterier med en tredjedel av personalen. Flera av de anställda som Ekot har pratat med är inte förvånade.
Northvolt from being a startup, it suddenly went into this bureaucratic company of few people working but more people managing.
Den tidigare Northvolt-ingenjören Shobrajit Sinna säger att Northvolt blev ett byråkratiskt företag där få jobbade med att faktiskt göra batterier och desto fler arbetsledde. Dessutom kom arbetsledarna inte sällan med motstridiga besked om vad som behövde göras.
There were few people actually doing but more people telling what to do and then having contradictions between them.
En av anledningarna till Northvolts ekonomiska kris och konkurs var de stora produktionsproblem som fanns i fabriken i Skellefteå. Det byggdes färre batterier än tänkt. Ett tydligt tecken på det är att produktionen efter konkursen har gått lika bra, men då med mycket färre anställda. Så här har konkursförvaltaren Mikael Kubu sagt.
Bolaget har ju tillverkat lika många battericeller som innan konkursen, fast med en tredjedel av personalstyrkan.
Och reportrar var Rika Sundén och Viktor Jensen. Tokyobörsen har gått upp med 0,8% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,4 medan Hongkong stigit 0,7. I USA igår stängde Nasdaq upp 0,8 medan Dow Jones steg 0,5%. Stockholmsbörsen gick upp 0,1%. En dollar just nu 9 kronor och 61 öre, en euro 10 kronor och 94 öre.
Tack för det, Carl V. Andersson. Då ska vi få nyheter från vetenskapsredaktionen Joakim Lindvall, och vi ska till Sicilien.
Ja, för Italiens bönder är hårt drabbade av klimatförändringar. På Sicilien överger lantbrukare traditionella grödor som citroner och apelsiner till fördel för mer tropiska växter. Och i världens nordligaste kaffeodling utanför Palermo är bönorna redo att skördas.
Ecco. Ecco. Guarda, siamo fortunati.
Andrea Moretino plockar ett mörkrött bär från en av plantorna i sitt växthus och öppnar det. Inuti ligger tre små kaffebönor och Andrea utbrister: "Titta, tre bönor istället för två. Det är ju ett lyckobär."
Tre chicchi.
Moretinos rosteri importerar det mesta kaffet från länderna runt ekvatorn, men för 4 år sedan bestämde de sig för att börja odla eget. Det hade inte varit möjligt utan klimatförändringar, säger Andrea.
Queste nuove condizioni climatiche ci siano delle nuove opportunità.
Längre och varmare somrar och mildare vintrar gör att kaffeplantorna trivs allt bättre på Sicilien. Drygt 100 kilo bönor hoppas Andrea kunna skörda från maj till november i år. Det är bara en liten del av allt de rostar, men något som kanske kan göra familjens kaffe exklusivt på en marknad där råvarupriserna rusar och konkurrensen om kunderna hårdnar.
Sicily coffee.
Det här är fortfarande ett experiment. Sicilien har också fått mer extremväder, snabba temperaturväxlingar, skyfall och tornados som inte alls är idealiska för kaffeodling. På Palermos universitet är hydrolog Leonardo Noto skeptisk till nya satsningar på värmetåliga grödor som kaffe, mango och avokado. Visst, Sicilien går mot ett tropiskt klimat, men utan tropiska regn, påpekar han.
Without the amount of rainfall typical of tropics, okay? So this is the problem.
Och reporter här var Marie-Louise Kristola, och mer om hur Siciliens bönder försöker klimatanpassa sig kan du höra i Klotet i SR Play. Vilken betydelse har det om mjölkkorna får gå ut under sommarmånaderna eller inte? Det är en fråga som har debatterats. Sverige har ju som enda land i världen en lag som säger att mjölkkor har rätt att vistas ute under sommaren. Orättvist, tycker kritikerna, eftersom det bland annat blir dyrare att producera mjölken med betande kor. Men nu ska Linnéuniversitetet ta fram ett vetenskapligt underlag om betydelsen av utevistelsen för mjölkkor. Mår de bättre eller inte är en av frågorna som man kan få hoppas på. Det finns enorma mängder uran naturligt i världshavens vattenmassor, mycket mer än i de kända tillgångarna på land. Och nu har en kinesisk forskargrupp förbättrat tekniken för att utvinna uranet direkt ur vattnet för att få säkrare tillgång till kärnbränsle. Ted Lind är kärnkraftsexpert på Energiföretagen.
Det är ju ett intressant forskningsområde som har pågått under en längre tid, intensifierats kanske de senaste 10 åren, där man helt enkelt försöker utvinna uran ur havsvatten, inte ur havsbotten eller något sånt, utan flytande havsvatten bara. Man har ju jobbat ganska mycket med det vid USA. Och Kina är ju också väldigt intresserade av det här, för det blir ju en enorm security of supply om man bara kan liksom utvinna det ur havsvatten för alla länder som har en kust.
Ja, alla länder med kust skulle kunna utvinna sitt eget uran och på så vis bli självförsörjande till sin kärnkraft. Dessutom skulle man kunna undvika miljöskadlig gruvbrytning. Det de kinesiska forskarna visar i tidskriften Nature Sustainability är inte en revolutionerande ny teknik utan en förbättring av metoden med elektrokemisk extraktion ur havsvattnet.
Man har minskat energiåtgången som krävs för det här avsevärt och med det då också minskat kostnaden. För det här ska ju då sägas att man har inte gjort det, skalat upp den, utan det är ju laboratoriemiljö man har gjort det här och man har uppskattat vad det skulle motsvara i pris. Man börjar nu komma ner i paritet med landutvunnet uran liksom från gruvdrift. Och så. Det är ju också något som Kina satsar på. De har ju sin plan på att ha kommersiell utvinning av uran ur havsvatten om ungefär 10 år. Då.
Det sa Ted Lind, kärnkraftsexpert på Energiföretagen, och reporter var Gustav Klarin.
Tack för det. Då ska det handla om de värdefulla mineraler som behövs till våra datorer, mobiler, elbilar och solpaneler bland annat. De här mineralerna bryts i gruvor i Kongo-Kinshasa under svåra och farliga förhållanden av fattiga arbetare bland de tiotusentals barn. EU tecknade nyligen ett handelsavtal för mineraler till den gröna omställningen med grannlandet Rwanda. Och nu kan också USA vara på gång med ett avtal med Kongo-Kinshasa. Förhoppningen är att det avtalet ska kunna leda till ett slut på kriget mellan Kongo och milisen M23 som stöttas av grannlandet Rwanda. Och en som nyligen varit i gruvområdet i östra Kongo, det är journalisten Magda Gad. God morgon och välkommen till P1 Morgon.
God morgon, tack så mycket.
Ja, du har ju varit då på reportageresa i gruvområdena där de här värdefulla jordartsmetallerna bryts. Kan du berätta hur det ser ut i de här områdena?
Det är chockerande att se hur det är på plats. Det finns absolut ingen säkerhet för arbetarna. De jobbar i livsfarliga schakt som inte sällan rasar och de blir levande begravda där. Och det är också barn som jobbar där och det förekommer tvångsarbete. Jag träffade bland annat en 13-årig flicka då som hade jobbat där sedan hon var 11 och jobbar då i den här väldigt farliga, giftiga miljön. Och hon sa då att det var hennes ansvar att försörja sin familj och för att göra det här arbetet så hoppades hon att tjäna då 3 kronor per dag.
Mm. Och vilken typ av jobb utförde hon då?
Hon sköljde då grus när man då hackar in i berget för att få ut den här malmen så blir det rester över det. Hon sa jag är inte tillräckligt stor och stark än för att kunna gräva själv så att jag samlar upp resterna då efter de äldre. Och sen satt hon då och sköljde det i en tvättgrop och när man gör det då så frigörs det tungmetaller och också radioaktiva gaser. Så att det var det hon satt och gjorde då och hoppades på hitta mangan som då bland annat används i nya generationens batterier som ska lagra grön energi.
Och det där låter ju hälsofarligt, det hon höll på med, den här 13-åriga flickan. Vad är riskerna med det?
Hälsofarligt. Riskerna är att de kan få njurskador, lungskador och också för flickor och kvinnor så är det extra farligt då för att det kan påverka de reproduktiva organen och också gå över till bebisar via bröstmjölk.
Men hur går det till då när de här mineralerna och metallerna bryts? Är det både i öppna gruvor och gruvor långt under jord eller?
Ja, det beror på vad man gräver efter, men koltan då till exempel som finns i våra mobiler och datorer och elbilar, då gräver de ett schakt som går ner kanske 25-30 meter och sen gräver de en tunnel rakt fram in i berget då, som kan vara 70-100 meter och sen ner igen och så håller de på att leta då, för de vet ju inte heller om de kommer hitta någonting där de gräver. Men allting är grävt för hand och de kryper då väldigt långt in i berget. Då. Som jag sa i början så det är inte sällsynt heller att det händer att det blir ras. Och då blir de levande begravda där inne. Och sen när de
om de har tur och hittar den här malmen då, om det är koltan, så får de hacka loss det då, inne där i berget och sen langa ut det. Och sen ska det då tvättas och sorteras. Och sen i det här fallet i den gruvan vi var då, så smugglas ju allting då till Rwanda, vilket är illegalt givetvis.
Mm. De som du har träffat då, både vuxna och barn, vad säger och tänker de själva om sin situation och arbetsmiljön?
Det är en väldigt hopplös situation. Många är unga och det är ett tvång. Det kan vara familjemedlemmar eller andra som säger att de måste göra det här då, för att det handlar om överlevnad. De har inga pengar, de kan inte försörja sig på något annat sätt. Och de har inte heller någon aning om varför de gräver upp de här mineralerna, var de används till eller vart de till slut hamnar. Det är bara någonting som de måste göra varje dag för att överleva. De vet ju också att arbetet är väldigt farligt, och när man frågar om det så säger de att jo, men vi har inget val.
Det finns inget alternativ till de här gruvjobben?
Nej, det finns ingenting, och det också blir svårare med klimatförändringarna. För många då kvinnor som jag pratade med hade tidigare jobbat som bönder, men regnet kommer oregelbundet då, så då tyckte de att det ger ändå kanske lite mer säker inkomst då i gruvan, fast fortfarande är väldigt lite. Och kvinnorna också är ju extra utsatta för att de är beroende då av männen för att gräva och ingår i team då. Och de sa att ofta kan det vara då så att de inte heller sen får betalt för redan utfört arbete om de inte har sex med männen. Så att det är en slags våldtäkt också, och sen får de fortsätta då jobba i miljö där de här männen som har förgripit sig på dem finns.
Utöver det här då, så pågår också en väpnad konflikt i området mellan den Rwanda-stödda milisen M23 och Kongo om kontrollen över gruvorna bland annat, eller hur?
Ja, precis. Och det har ju alltid varit så att i Kongo att den väpnade grupp då som har kontroll över gruvorna får ju pengar från det. Nu är det ju M23 då som beskattar de här mineralerna och får in mycket, mycket pengar på det då, och sen med de pengarna så kan de betala för soldater och vapen. Och det innebär ju då också att den här illegala handeln med mineralerna finansierar krigsbrott, samtidigt då som det driver vår digitala och gröna omställning. Och det har blivit väldigt kontroversiellt nu med EUs avtal med Rwanda, i och med att det är Rwanda då som stjäl de här mineralerna och exporterar dem, och man ser att Rwandas exportvärde har dubblerats sen M23 tog över.
Mm. Kongo-Kinshasa hoppas ju att ett mineralavtal med USA ska bli klart nu i juni, och förhoppningen är att det ska leda till att USA stöttar landet och bekämpar då den här milisen M23. Vad säger du, skulle ett sånt avtal kunna bana väg för ett fredsavtal med Rwanda och ett slut på det där långvariga kriget?
Ja, många i Kongo, många experter säger ju att de är oroliga för precis motsatsen, att det här är inget avtal som ser till kongolesernas bästa, utan det här handlar om att USA vill ha de här mineralerna och att Kongos president vill sitta kvar vid makten. Och det här mineralavtalet då, det löser ju inte grundorsakerna till det här kriget som pågår. Och man säger att det finns ingen militär lösning på det. Sen kompliceras det ytterligare då av att för att genomföra så är det då amerikanska säkerhetsföretag, privata säkerhetsföretag som då ska vara på plats i Kongo. Och redan där då så amerikanen Eric Prince som startade Blackwater, och det säkerhetsföretag som bland annat dödade civila i Bagdad 2007, han är också inblandad i det här. Och kongoleserna känner ju att återigen så är det någon som ska komma och ha deras naturtillgångar. De känner att det här är som att kolonialiseringen tar inte slut, de blir exploaterade. Och ser man bakåt i tiden då, så är det inte heller första gången som USA stödjer en korrupt regim, vilket Kongo idag är en av de mest korrupta regimerna i världen, som man då ska gå in och stötta. Och man har ju historiskt också gick in och stöttade Mobutu, som var en kleptokrat och diktator i många år, just på grund av naturtillgångar och kontroll över dem också.
Mm. Alltså det du berättar är ju väldigt mörkt. Har du några tankar om vad vi då, mobil- och datorberoende västerlänningar, kan göra med tanke på de här allvarliga konsekvenserna?
Ja, men jag tänker att många svenskar vill nog inte bidra till allt det här att barn ska jobba i den här farliga miljön, att kvinnor ska bli våldtagna på jobbet och att det är en form av modernt slaveri som är farligt och som också finansierar krigsbrott. Och då tänker jag att när man läser reportaget till exempel så får man mer kunskap om vad som händer och då kan man ju ringa till företag som man köper produkter av till exempel och fråga dem: hur kan ni försäkra att den här produkten inte innehåller konfliktmineral? Mm. Eller man kan söka andra då alternativ för rättvisemärkta produkter.
Tack så mycket, Magda Gad, journalist som alltså nyligen besökt Kongo Kinshasa. Till Gaza nu, där människor levt under bomber och matbrist i över 600 dagar. Igår dödades 27 människor vid en matdistributionscentral i södra Gaza, vilket ledde till starka fördömanden och krav från FN på en oberoende utredning. Vi har bett vår medarbetare Sami Abu Salem i Gaza att beskriva en dag i Gaza. Berättelser som kommer att publiceras i appen SR Play under dagen. Och här är några av de vardagsbilder Sami skickat från Gaza till vår korrespondent Cecilia Udén.
Hi Cecilia, I have begun my day with filling water.
Vattenbilen kommer till Samis kvarter med färskt dricksvatten. Kranvattnet går inte att dricka i Gaza. Och folk trängs nu runt tankbilen, berättar Sami, för att fylla sina dunkar. Några springer efter bilen.
Charity truck is coming with fresh water for drinking. People are running carrying.
Samis sexåriga dotter Leila är med och hon bär en av dunkarna. Sami säger att han har sett att hennes tandkött inte är tillräckligt rött.
Leila is with me and I noticed that the color of her gum is not red enough. And it is an indication that her blood is not good. I mean, no enough hemoglobin. That's why I bought for her food supplement.
Blekt tandkött är ett tecken på lågt hemoglobinvärde eller anemi, säger Sami. Och han har köpt näringstillskott till Laila, sånt som tidigare delades ut gratis av FNs flyktingorgan UNRWA, men inte längre eftersom Israel har förbjudit UNRWA. Sami säger att alla i hans familj är svagare på grund av matbristen. Sami själv orkar inte längre lika mycket. Han har tappat 10 kilo.
In general, our bodies are weaker than before. And my kids, they lose their weight. Me also, I lost about 10 kilograms because of lack of food.
När Sami och Leila kommer hem med vattendunkarna är det stor uppståndelse utanför deras hus. Grannen har just återvänt från Rafah i södra Gaza dit han åkte för att få en matkartong vid en av den kontroversiella organisationen GHF:s utdelningsstationer. Men grannen och tusentals människor som köat sen gryningen i Rafah blev beskjutna.
He told me that one in front of him has been shot to his head while they were laying down. He said shooting from quadcopter, from tank, from whatever.
Grannen Abdul Kahlout åkte redan dagen innan till Rafah för att komma tidigt till matutdelningsstationen. Vid 4 på morgonen började skottlossningen, säger han. Folkmassan som hade övernattat under bar himmel besköts från israeliska drönare, quadcopters och stridsvagnar, säger han. Vi kastade oss på marken och började krypa. Han som kröp bredvid mig blev skjuten i huvudet, säger Abdul Kahlout. FN kräver en oberoende utredning. Det är oacceptabelt att hungriga palestinier måste riskera sina liv bara för att få tag på lite mat, sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Israel kallar uppgifterna Hamas propaganda. Men Israels militär har medgivit att deras styrkor öppnade eld mot en mindre grupp misstänkta i närheten av matutdelningsstationen när de personerna rörde sig hotfullt mot israeliska soldater och avvek från den väg som Israel tillåtit. Samis granne Abdul Kahlout lyckades fly med bland annat 4 kilo mjöl och kex och makaroner som han tog hem till sina hungriga döttrar.
Och hela det här reportaget av Cecilia Udén och Sami Abu Salem i Gaza, det kan ni höra efter 7:20. Nu Kulturnytt, och ni berättar om nya turer i ett uppmärksammat konstspråk, Mina.
Ja, stiftelsen som äger världsberömda svenska konstnären Hilma af Klints verk granskas nu av Länsstyrelsen som vill undersöka om dess avtal och utställningar varit då förenliga med stiftelsens stadgar. Styrelsens ordförande Erik af Klint har länge upplevt att stiftelsen är misskött och välkomnar den här granskningen, medan resterande styrelse via en talesperson säger till Kulturnytt att man är trygg med att man har agerat korrekt i de här frågorna som Länsstyrelsen då lyfter. Och som vi hört under morgonen, Anrika-festivalen Sweden Rock drar igång idag, och nu har också blivit dokumentärfilm. Per Anders Rydelius står bakom filmen Sweden Rock och Festivalgeneralen, en film som skildrar såväl framgångar som motgångar för festivalens grundare Ingolf Persson.
Ja, första utmaningen var ju att övertala Ingolf att medverka. Det tog sin lilla tid, men sen har han släppt loss på spelet.
Filmen berättar i ett raskt tempo om vad som fick en Volvo-arbetare och musikälskare i Olofström att starta rockfestival i Lilla Blekinge för 30 år sedan. Per-Anders Rydelius, själv från Olofström och uppvuxen med Sweden Rock, går till botten med festivalen sedd ur grundaren och kyrkultsbon Ingolf Perssons perspektiv. Men vad fick då Per-Anders Rydelius, som inte ser sig själv som hårdrockare direkt, att bli sugen på att göra filmen?
Han har alltid varit en profil liksom i bygden och betytt mycket för oss som gillar livemusik. Och jag var på jukebox på hans skivaffär och jag fick låna skivor ibland av honom när jag sände, jag hade ett närradioprogram i Olofström när jag var 16-17 år, som heter Radiokulturforum. Nej, så jag har följt honom genom åren och alltid varit lite sådär nyfiken på vem är den där mannen som har byggt upp den här fantastiska festivalen.
Reporter Henrik Olsson, P4 Blekinge, sa det. Pia.
Tack så mycket, Mina Benajsa. Och mer om Sweden Rock blir även här ungefär 7:55. Nu ska vi få höra hur vädret blir idag. Morgonens meteorolog Katarina Andersson, varsågod.
Tack. Idag blir det ostadigt väder med mycket moln och tidvis regn eller skurar på de flesta platser. Då vi har en kallfront som passerar österut över landet. En röd varning för höga flöden är utfärdad i Västerbottens län för Korpån mellan sjöarna Mevattnet och Storarksjön. Risken för skogsbrand är stor eller lokalt mycket stor i delar av Östra Götaland, Östra Svealand och på Norra Gotland. Risken för gräsbrand är stor eller lokalt mycket stor i snöfria områden av Härjedals- och Södra Jämtlandsfjällen och i nordligaste Norrland. Prognos till imorgon bitti. Nordvästra Götaland får molnigt med regn och skurar och 14-19 grader. I natt runt 10 grader och skurarna upphör. Sydlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande sydvästlig vind. Södra och östra Götaland samt östra Svealand. Solen kan tidvis kika fram mellan molnen, men också här väntas tidvis regn eller skurar. Mot kvällen lokalt kraftiga med åska. Och det gäller främst Östergötland, Gotland, Sörmland, Västmanland och Uppland. På dagen 18-23 grader. Det blir också lite blåsigt i sydvinden med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande västlig vind 10-15 grader och efterhand uppehåll. Sydvästra och nordvästra Svealand får molnigt väder med regn och skurar och 12-16 grader. Under sena eftermiddagen och kvällen kan det bli lite gluggar i molnen, åtminstone i västra Värmland. I natt 7-11 grader och efterhand mest uppehåll och något uppklarnande. Sydlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande vind som vrider till väst. Hela södra Norrland får mycket moln och tidvis regn eller skurar. På dagen 13-18 grader, varmast i Gästrikland och Hälsingland. Och här kan det mot kvällen bli någon kraftigare åskskur. Under natten mattas regn och skurar av söderifrån och över de södra landskapen klarnade upp. I natt 8-13 grader, i fjällen ett par grader lägre. Vinden blir sydlig med friska vindbyar, i natt avtagande sydvästlig vind. Hela norra Norrland, i Tornedalen till en början en del sol genom slöjmoln, men molnigheten ökar söderifrån och fram på dagen väntas en del skurar. Temperatur 13-18 grader, i fjällen 10-15. I natt mest mulet med regn och skurar och runt 10 grader. Sydlig vind med friska vindbyar. Imorgon ligger moln och regn kvar över norra Norrland och rör sig bort, ursäkta mig. Vi får gå över till temperaturerna. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 11, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 12, Gävle 11, Mora 12, Sundsvall 6, Östersund, Umeå och Vilhelmina alla 10, Luleå 11 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta, minus 2, rapporterade Latnivara. Åter till P1 morgonstudio.
Ja, det var en besvärlig rethosta. Du får fixa till det där, Katarina Andersson, tills nästa sändning. Elisabeth Lidén, det blir nyheter strax.
Ja, vi berättar om Sweden Rock Festival i Blekinge och som inleds idag. Och att polisens arbete inte kommer att förändras trots att terrorhotnivån nyligen har sänkts.
Och efter det handlar det bland annat om rättegången mot den svenska IS-terroristen Osama Krayem som börjar idag.
Misstänkt mordbeställare i Uppsala fick inget reseförbud och försvann utomlands. Sydkoreas nyvalde president svärs in och maktskifte till en mer liberal regering väntar. Och rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem inleds idag. Och det är morgonens rubriker i Ekot. Ja, den 25-åring som anhölls misstänkt för att ha beordrat trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud, trots fortsatta misstankar. Enligt uppgift till P4 Uppland och Ekot försvann mannen kort därefter utomlands. Polisens gängexpert Gunnar Appelgren tycker att reseförbud borde användas oftare.
Det blir svårare, man kan inte flyga ut om man inte har passet med sig och lite sånt där.
När polisen kritiserats för att inte komma åt de som beordrar våldsdåd i gängmiljön har man ofta hänvisat till att anstiftarna gömmer sig utomlands. Så här har till exempel rikspolischef Petra Lund sagt till Ekot i januari.
Vi behöver komma längre upp i själva kedjan och ytterst till anstiftarna. Vi måste få hem dem.
Men P4 Upplands och Ekots granskning visar att även när misstänkta anstiftare är i Sverige och grips så kan de lämna landet. Det här hände i fallet med trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala i slutet av april.
Kort efter så greps en 25-årig man misstänkt för att ha beställt morden. Han nekar till brott och släpptes några dygn senare. Men eftersom han fortfarande är skäligen misstänkt för anstiftan finns det en möjlighet i lagen att besluta om reseförbud i samband med frisläppandet.
Men åklagaren fattade inget sånt beslut. Och enligt uppgifter från ett flertal poliskällor till Sveriges Radio så lämnade mannen omedelbart landet efter att han släppts. Statsåklagare Andreas Nyberg är den ansvariga åklagaren.
Min bedömning var att misstanken inte är tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud.
Hur bedömer du möjligheterna nu att i efterhand få hit honom till Sverige om ni genom telefontömningar eller vittnesmål till exempel skulle få ihop mer bevisning kring att det var han som beställde mordet?
Det får vi ta då i så fall.
Med facit i hand då, med tanke på att han lämnade landet?
Enligt min bedömning så är det rätt beslut utifrån förutsättningar som var då.
Har ni tappat bort honom?
Det är ingenting jag vill gå in på.
Poliskommissarie Gunnar Appelgren menar att reseförbud generellt är ett av de verktyg som kan försvåra för kriminella.
Det är synd om det är viktigt för en utredning att man får chansen att sticka iväg och försena utredningsåtgärder om man har möjlighet att förhindra det.
Reportrar var Hugo Miller och Erik Svedberg på P4 Uppland och Alexander Galliano och Kina Pojanen på Ekot. I Jönköping är flera boende inrymda efter en explosion i ett flerbostadshus i de centrala delarna av stan. Larmet kom till polisen vid 3-tiden i natt. Platsen är avspärrad och ska undersökas av nationella bombskyddet. Ingen person har skadats, men det finns lite skador på huset enligt polisen. Utrikes nu. I Gaza pausar idag en hjälporganisation utdelningen av nödhjälp. Beslutet kommer efter att palestinier dödats av israeliska styrkor nära platser för matutdelning de senaste dagarna. Och i Gaza är hungern stor. Där finns vår medarbetare Sami Abu Salem som försökte hindra sin son från att riskera livet.
Pappa, jag klarar mig, säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem. Och säger Karim, vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sami, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Enligt grannen som var på plats besköts folkmassan som väntade på mat med drönare och stridsvagnar. Israels militär undersöker händelsen men lägger skulden på Hamas. FN har krävt en oberoende utredning. Det är farligt, Karim, säger Sami. Jag är rädd om dig, du kan bli skjuten, du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. ...18-årige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sami irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sami åt honom så att han överröstar den surrande drönaren. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Jag var tätt i Karim!
Khalas, la yani la!
Senare på kvällen skriver Sami ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet. Karim kommer inte att våga gå emot min vilja trots att han är 18 och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och idag gör vi en större satsning kring Gaza i P1 och i vår app Sveriges Radio Play. Idag svärs Sydkoreas nyvalde president Lee Jae-myung in. Och det innebär ett maktskifte från en konservativ regering till en mer liberal, en av regionens få demokratier. Lättnaden var stor bland Lees anhängare efter vinsten, men det finns också oro.
Jag är helt till mig. Äntligen är Sydkorea tillbaka till normalitet. Nu kan vi börja arbeta med det här landet och det känns som att vi medborgare är de som bestämmer igen, säger Moon Aremia som är 30-årsåldern. Hon uttrycker en åsikt som delas av många efter att valet var klart i natt. Att den sydkoreanska demokratin visat sig motståndskraftig efter den politiska kris som präglat landet sedan den nu avsatte presidenten Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd i vintras. Lee Jae-myung, som företräder Demokratiska partiet, vann till slut med en rejäl marginal över motståndaren, den konservativa Kim Mun-soo. Men Kim Mun-soo fick drygt 41% av rösterna och det visar på den stora polarisering i landet som kommer att bli en av den nya presidentens första utmaningar. Klyftorna är så djupa nu. Jag oroas att det kommer bli svårt för honom att lösa det, säger en tjej som väntar på att Lee Jae-myung ska dyka upp på valvakan. I Jaemyung möttes av jubel när han kom dit efter midnatt. I sitt första tal till sydkoreanerna lovade han att ena landet. Han sa också bland annat att han kommer att söka dialog med Nordkorea. Den nya presidenten står inför en lång rad utmaningar, såsom de handelstullar som USA hotar med och som kan skapa väldiga problem för den sydkoreanska ekonomin. Ovanpå det, hög arbetslöshet bland unga, korruption och världens lägsta födelsetal. Moa Kärnstrand, Seoul.
Idag inleds rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem, som misstänks för att ha deltagit i avrättningen av en jordansk pilot i Syrien vid årsskiftet 2014-2015. Enligt Rina Devgun, åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har det varit tidskrävande att komma fram till rättegång.
Ja, men det finns väldigt många svårigheter. Det är utomlands i en konfliktzon. Det har gått väldigt lång tid. Om man ser till den här filmen så är det också en person som är nästan till helt maskerad. Men med det sagt så har vi ju en erfarenhet i hur vi jobbar. Vi jobbar med väldigt många internationella aktörer. Vi jobbar med andra länder för att kunna komma vidare i den här typen av utredning.
En propagandafilm från avrättningen av den jordanske piloten i Syrien spelar en stor roll för åklagarnas bevisning. Den anklagade IS-terroristen Osama Krayem, som är född i Malmö, har enligt åklagaren själv skrivit på Facebook att han var med vid avrättningen och att han syns på filmen. Men han nekar till att det ska ha gått till på det sätt som åklagaren påstår enligt hans försvarsadvokat. Osama Krayem är dömd till 30 års fängelse respektive livstidsfängelse för sin medverkan vid terrorattentaten i Paris 2015 och i Belgien 2016. Det är den belgiska förundersökningen och ett samarbete mellan rättsliga myndigheter i flera länder som har lett fram till dagens rättegång. Det här blir första gången som en svensk domstol behandlar två brott, terrorism och grovt krigsbrott, i samma åtal. Åklagare Rina Devgun igen.
Han bör, menar vi, på fällas för båda brotten. Och det är också en viktig signal att reser du till en väpnad konflikt, oaktat om du är en del av en terroristorganisation eller inte, så kan lagföring ske på det här sättet. Och man kan tänka sig andra fall i framtiden också där man kan se att man träffar båda så här brotten. Och då ska man åtala för båda.
Reporter var Margareta Svensson. Sweden Rock Festival i Blekinge inleder.